Hon har varit programledare för sexprogrammet Ligga med P3 i Sveriges Radio. Och för den som läser Sydsvenskans Malmösidor är hon känd för sina frispråkiga och lite självutlämnande krönikor. Men framför allt kan den 32-åriga Malmöbon med rötter i Hör titulera sig författare efter tre romaner. Den senaste, Lucky Lada och jag, kom ut i våras och var ett av talbokstipsen i juli. Månadens ansikte i augusti, det sitter på Maria Maunsbach, och skrivandet har varit en del av hennes liv väldigt länge.
Man kan kanske härleda det till att jag skulle skriva en novell när jag gick i sjunde klass. Och då hade jag en svensklärare som jag var väldigt förälskad i. Jag tyckte han var väldigt underbar. Och så gav han mig otroligt mycket beröm för den här novellen. Och då var jag 12. Så jag tror att det kanske började där. Men sen har jag bara skrivit på olika sätt. Och jag tror att någonstans i gymnasiet så bestämde jag mig att jag, när jag tagit studenten, skulle gå en skrivarlinje. Och jag tror att på skrivarlinjen så började jag tänka, jag vill bli författare. Men sen är det ju ingen rak linje, jag har gjort massa saker emellan. Men tanken har ändå funnits väldigt länge.
Ja, så här i efterhand verkar ändå vägen till författarskapet ha varit ganska kort. Även om Maria har hunnit med en hel del annat också. Och från barndomens Hör bar det först av ut i vida världen.
Det absolut första stället jag flyttade till när jag flyttade från Hör var att jag flyttade till Kairo. För jag höll på med magdans och ville dansa jättemycket magdans. Så att jag flyttade till Kairo ett år ungefär och pluggade arabiska och dansade.
Men det låter som ett ganska tvärt kast från Hör till Kairo.
Ja, och jag tror att det kan man bara göra när man, som jag då, bara hade bott i Hör, var 18 år gammal, visste ingenting. Då, alltså som idag hade jag nog inte så tvärt flyttat till Kairo utan att tänka efter. Men då, eftersom att jag inte hade någon som helst aning, så var det ett lättare beslut.
Ja, men hur var det då? Hur var det att vara där?
Men det var, om man flyttar från sin uppväxtort så har man väl, alla som har gjort det, så en plats där man blev vuxen eller liksom tog sina första steg. Och det är Kairo för mig, så jag minns det väldigt romantiskt. Och jag hade det väldigt bra i Kairo sen, och jag lärde mig väldigt mycket om, om livet, ska jag säga. Men det är ju en utmanande plats också såklart för en 18-åring, så det var ju intensivt. Men jag minns det liksom med mycket glädje. Så.
Men pratar du arabiska?
Ja, alltså när jag flyttade därifrån, alltså jag pluggade lite arabiska på Lunds universitet också sen, men, och då var jag på en nivå som var så här, ja men jag hade kunnat stanna lite till och då hade jag verkligen börjat kunna snacka ordentligt, eller det hade lossnat, men samtidigt så insåg jag att skulle jag bli flytande och riktigt bra på arabiska hade jag behövt bo där väldigt, väldigt länge, och jag hade inga planer på den typen av karriär som det då kanske innebär, alltså att man skulle jobba på ambassad eller så, utan det var inte det jag ville, så att, men jag kan fortfarande lite grann så, men inte mycket.
Men det här med magdans då, hur kom du in på det?
Ja, det började jag med när jag var 14 i brottarlokalen i Hör, och det var tiden då Shakira gjorde det, alltså väldigt så internationellt populärt med Hips Don't Lie-låten och den här musikvideon. Så då exploderade magdansen i Sverige. Så då fanns det också en kurs i Hör som jag började på, och sen så höll jag på med det jättemycket. Så det var mitt liksom första jobb. Så när jag var 16 började jag undervisa i magdans.
Håller du fortfarande på med det?
Jag höll på med det till jag var 25 ungefär, så sen har jag inte undervisat. Jag skulle gärna dansa, men nej, jag har inte riktigt haft tid.
Vad betyder skrivandet för dig? Hur ser du på det?
Ja, nu är det ju mitt jobb. Men sen är det också sådär att jag kan inte riktigt tänka mig ett liv utan det. Så nu är det både någonting som är väldigt välgörande för mitt inre och för min själ, kan man säga. Men det är också det jag livnär mig på, så nu går de där två sakerna ihop. Men om jag ska tänka på det lite ytterligare, så tror jag också att det är, ja men det är mitt sätt att, för mig, att processa saker på. Så det, och det är väl också sådär som det brukar vara när man är författare, så säger de någonting i stil med att det är så man förstår världen. Och så är det ju också för mig. Jag använder det på alltid, kan man säga.
Det är en av alla dessa supervarma sommardagar. Och Maria Maunsbach har föreslagit att vi ska träffas i Folkets Park i Malmö. Staden som hon flyttade till för cirka 10 år sedan. Efter skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola i Svalö.
Vi har slagit oss ner i skuggan och runt omkring leker, strosar, konverserar, fikar och filosoferar en massa andra malmöbor. Och ingen tar notis om oss, trots att Maria numera är något av en offentlig person. Jag frågar henne hur hon upplever det att plötsligt vara någon som andra känner igen. Och kanske till och med tycker sig känna lite.
Jag tycker att det blir märkligare och märkligare. Men, och det är svårt att föreställa sig vad det är innan man är där. Och offentligheten gör att jag värnar väldigt mycket mer om mitt privatliv. Så, att det måste finnas sammanhang och så där jag är mitt alldeles privata jag. Jag vet, förr kunde jag tycka det var så spännande. Så, åh, jag ska gå på fest och det kommer vara jättemycket nytt folk. Alltså nu känns sånt som jobb för mig. För det är lite så arbetet blir. Men jag vet, alltså, det är svårt att säga vad det är. Ja, men det är ju märkligt att vara igenkänd på det sättet. Liksom. Jag har en kompis som på hennes jobb. Ja, men där läser många mina böcker. Och så här och så. Men det är ju faktiskt en konsekvens att det blir lite märkligt också för mina vänner. Som sen då, exempelvis hör sina kollegor prata om vad jag har skrivit. Så där. Men då frågar de henne ofta så. Är det sant? Är det så? Då får hon ju ta en sån lite liksom pressekreterarroll och säga så. Inga kommentarer. Det är en konsekvens som jag inte hade förutsett faktiskt.
Vad tycker hon om det då?
Hon har jobbat i bokbranschen tidigare så hon skrattar väl mest. Men hon, jag tror alltså, när det händer för mina övriga vänner, alltså, det känns väldigt märkligt för dem. Jag har ju börjat vänja mig, vet, så är det att man liksom får frågor. Och, ja, men de kan ju fråga henne saker om så här, jag skrev en krönika för 1,5 år om någon kille på Nydal. Alltså, då kan de fråga hur är det med den killen på Nydal? Alltså, alla vill liksom ha information. Men det kan man ju också leka med. Alltså, jag tänker att mitt författarskap leker med just den önskan hos folk att få sån privat information.
Om vi ska komma in på din senaste roman då, du har skrivit 3 och din senaste, kan du berätta lite om den?
Ja, den heter Lucky Lada och jag och är en pastisch då på Fritjof Nilsson Piraten. Om man ska dra handlingen så handlar det om författaren Freja Morgonstjärne. Som har fått för sig att hon ska skriva en parafras på Bombi Bitt och jag. Men har då upptäckt att hon har inte material för att skriva slutet. För Bombi Bitt och jag, den slutar med ett jättelångt kapitel på Kiviks marknad. Och det är helt tokigt och det har inte hon känner. Så då är hon i hör, det är den 25 december. Och hon ska på kvällen gå på hemvändarkvällen på det enda nöjespalatset i hör då, som heter Lucky Lada. Och sen så följer vi henne under dagen. Och den är väldigt associativ. Så vi har en linje som är att hon umgås med sin mamma. Mamman berättar jättemycket. Liksom ska brösa skånska anekdoter från bygden. Det är mycket barndomsminnen. Det handlar om hennes vänner och platsen hör som det utspelar sig på. Och sen så finns det också en linje som är, kan man säga, en slags bildningsresa eller så, ett konstnärsblivande.
Jag upplever den som att den är ganska meta. Ja. Alltså den handlar om en författare och det finns många referenser till författarskap och skrivande och så. Och det finns också, som det vi pratade om innan, det här med hur vänner och släktingar och så förhåller sig till det skrivande. Och också finns det ju i boken på flera ställen människor som reagerar på olika sätt på det som Freja har skrivit. Det är också en bok om skrivande eller om att vara författare och om författarskap.
Ja, men det är det absolut. Och jag hade en upplevelse som var när jag skrev min andra roman då, så handlar det om en jätteuttråkad socionom som lever i ett förhållande som hon har varit i många år. Hon är sambo och sen så gör hon massa saker då för att ta sig ur det. Men jag har ju aldrig haft en lång relation, jag har aldrig varit sambo. Och sen så efter det så hade jag jättemånga läsare som bara sa, frågade mig om det här uppbrottet eller så här, och så tänkte jag, men det här har jag ju aldrig varit med om. Och då insåg jag hur sant mina böcker läses. Så jag tror att liksom i Lucky Lada och jag så har jag lekt med det. Så att Frejas romaner, och min första heter Bara ha roligt, så har ju Freja skrivit en roman som heter Ha tråkigt. Och så har jag bollat med det just för att på något sätt skoja lite i, är det här sant? Kan man lita på det här? För det kan man ju uppenbarligen inte göra.
Hon debuterade 2018 med Bara ha roligt. Om den unga kvinnan och Malmöbon Lydia som längtar efter kärlek men istället har en hopplös relation med den äldre Johannes. Och året efter kom hennes andra bok, också den en relationsroman och Malmöskildring om 31-åriga Margit vars förhållande går på tomgång och som söker nya kickar genom att i smyg träffa andra, bland annat via datingappar. Men med Lucky Lada och jag återvänder Maria Mansbach alltså ut på landet till sin uppväxtort.
Jag tror att jag någonstans började längta efter den typen av miljö och mina första romaner är också ganska cyniska och så. Så började jag tänka att det hade varit roligt att försöka skriva någonting varmt. Och sen så tänkte jag Skåne, landsbygd. Det finns också en sak i nästan alla författares så, katalog som är att man talar bakåt, man talar till en annan författare. Och någonstans när jag liksom längtade efter att skriva om landet och något roligt varmt och då Skåne. Och så, vem skulle det kunna vara? Och då fanns det nästan bara Piraten. Och Piraten har figurerat väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Alltså min mamma var på sådär, Piraten kvällar i Vollsjö, pappa är tokig Piraten. Piraten har verkligen funnits som en referenspunkt som jag inte har haft någon aning om. Så jag tror att de här sakerna då sammanfördes. Och så tänkte jag, men det blir Piraten.
Hur känner du inför Piraten idag då?
Ja, men jag, nu har jag ju en varm relation till honom. Samtidigt är jag ju inte ett sånt förbehållslöst fan som många är. Han har ju en väldigt, väldigt lojal skara läsare och beundrare. Och jag har ju inte kommit riktigt från det hållet utan jag började läsa Piraten som research. Han är ju en man av sin tid också så hans kvinnoporträtt är ju på något sätt obefintliga. Och det är väl inte heller så konstigt för man skriver ju det man kan och det som kommer nära till en. Så då har jag tolkat det så min bok är ju mycket mer, om man kan säga, nästan en kvinnlig skröna då. Även om det inte egentligen är någon skillnad, men den handlar ju primärt om flickor. Som Bombi Bitt handlar om det här magiska pojkskapet så handlar ju Lacklada om flickor och deras flickskap.
Hur förhåller du dig till dina böcker när du har skrivit dem? Hur är det att nu prata väldigt mycket om din bok när det är ett halvår sedan nästan den kom ut?
Ja, men det är roligt efter man har skrivit en bok för ju mer distans man får desto roligare på något sätt blir det också att prata om den. Man pratar om den på ett annat sätt precis i början när man ska göra sina absolut första så uttalanden. Då tycker jag att jag har varit väldigt nervös och det är så, vad kommer det komma för frågor? Men sen så här ett halvår efter då har du börjat landa och jag kan se lite mer så vad har hänt. Och sen har jag fått jättemycket jobb. Jag har precis nyligen fått skriva en lång text i DN inför valet och en hemvända text och sådär. Jag har mycket att stå i. Det är ju en konsekvens av boken. Men den har också, jag tycker själv också att jag har känt att jag har landat lite i mitt författarskap och hur jag ska rikta mig och sådär.
Den har ju fått väldigt fina recensioner. Men vad har den fått för läsareaktioner och människor som kommer från här? Då, som den handlar om. Vad tycker de om den?
Hör har varit exemplariskt härliga för att det är liksom, de har verkligen tyckt så mycket om den här boken. Men det har kommit väldigt mycket, den absolut vanligaste läsarkontakten är ju någon som kommer från en annan liten by, behöver inte vara Skåne, mycket Skåne såklart, men kan vara bara liksom det här lilla stället och att alla känner, vet den platsen på något sätt, att den är så lik och sällan skildras så här. Och det handlar om originalen och det verkar ha varit skönt för folk att få läsa om en sån här plats.
Men vad gör du nu då, förutom att skriva då? Vad gör du i övrigt i ditt liv?
Vad gör jag i övrigt i mitt liv? Alltså jag har ju massa olika, om vi börjar med mina jobb. Jag har ju undervisat också på Fridhems folkhögskola faktiskt på en distansutbildning. Jag är kursansvarig så det gör jag, Sydsvenskan. Jag har drivit en humorklubb med min kompis Konrad. Jag har ett annat projekt med Malmö stadsbibliotek som heter Debutantscen Malmö. Så det är ju liksom mycket av det. Och sen så, vad gör jag mer? Ja men då försöker jag bara vara ledig. Lagar mycket mat. Försöker träffa sådana jag tycker om. Alltså så. Men jag har liksom inte tid kanske för någon hobby utöver riktigt.
Det här porträttserien i Skånes taltidning heter ju Månadens ansikte, så då brukar vi alltid be den som blir porträtterad att beskriva sig själv. Så då frågar jag dig, hur ser du ut?
Ja, men så om vi tänker om hur jag ser ut idag, då har jag på mig en svart, ganska kroppsnära klänning och sen så har jag en hatt som är svart med ett ganska brett med, och den har vita prickar och sen så har jag stora Stora, runda glasögon som är ganska excentriska med guldkarm. Vad heter det?
Bågar.
Guldbågar heter det, precis. Och så jag har jag har långt, mörkbrunt hår. Jag har alltid rött läppstift, har jag idag också. Väldigt rött. Och sen så har jag på mig jättemycket av mina smycken som jag samlar på. Jag har ganska små ögon. Vilket folk brukar påpeka när de ska fotografera mig, att jag alltid måste liksom på något sätt vinkla så att jag inte stänger ögonen och kisar, så det tror jag är ganska markant. Så ungefär så ser väl jag ut, en ganska frodig kvinna liksom sådär generellt.
Jag vet inte, vi kanske, hör du att det är en maskin? Ja, vi kanske ska gå en liten bit bara för att vi kan testa här kanske på denna bänken. Vi befinner oss ju i Folkets park. Så vi gick från ett ställe där vi satt till ett annat då, för att det började, det var någon som började med någon lövblåsare eller trimmer eller något sånt. Och du var mitt i en beskrivning av dig själv.
Väldigt blek är jag också.
Men dina smycken är ju oerhört fina skulle jag vilja säga. Kan du beskriva dem lite mer noga?
Ja, då ska vi se här. På höger hand så har jag en ring som är... Den har liksom en stor sten, briljantslipad rökkvarts. Och sen så bredvid så är det en som är plattare med små diamanter och guld och liksom ett sirligt mönster. Sen på vänster hand så har jag en ametist och guld och diamanter. Och sen bredvid så är det smaragd och diamanter. Ja, det här mycket. Och sen så har jag också ett armband som är en tunn guld ring med två, som går upp liksom i två kan man säga, med stenar som är liksom blå, det är syntetiska korunder. samlar på juveler.
Gör du det? Ja. Hur kommer det sig då?
Jag vet inte, jag började med det för ett tag sedan och köpa på auktion och sådär. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
Men är det en kostsam? Innebär det att du har blivit rik på ditt författarskap?
Nej, nej. Så dyra juveler kan jag inte köpa. Nu har vi ju det här ljudet igen.
Vi kanske måste flytta oss faktiskt. Vi kan ju prata lite medan vi går här också. Får du frågor om ifall du funderar på att flytta tillbaka till Höör och så?
Jo, men det är ju en sån fråga. Jag tycker att jag har fått frågan med en förhoppning om att jag ska svara så. Nej, aldrig i livet. Men alltså, som det ser ut i mitt liv just nu så kan inte jag bo där. Eller så, jag har inte körkort och... ja, men jag är inte oäven inför tanken att någon dag eventuellt vara där. Men jag är inte sugen på det just nu.
Freja i Lucky Lada är ju en väldigt stark karaktär och så. Kommer du att skriva mer om henne? Kommer nästa roman att bli en fortsättning på hennes öden och äventyr?
Nej, det kommer den inte att bli. Nej, jag vill liksom in i en annan, lite annat sinne nu. Jag hoppas att jag ska kunna skriva liksom en riktigt smäktande kärlekshistoria faktiskt. Som en sorts motpol till mina första böcker.
Och hur kom du på det?
Ja, men den fråga som intresserar mig då är ju om man liksom ur ett kvinnligt perspektiv kan skriva en sån där smäktande klassisk kärleksroman som ju oftast män har skrivit om kvinnor. Så det intresserar mig då att försöka mig på det. Samtidigt så tycker jag också att vi det är liksom alldeles för lite romantik i vår tid. Och att det ju är supersvårt. Och det lockar mig ofta det som är svårt och lätt kan bli lite lökigt. Alltså som den här förra boken som ju skulle vara rolig och varm, också svårt att göra bra. Så jag tror att den typen av utmaning intresserar mig.
Men vad ska du göra idag?
Ja, nu då tänker jag att jag kanske ska gå hem och laga lite lunch och sen ska jag gå och träna och sen så ska jag dricka vin med min kompis Magnus.
Det sa Maria Maunsbach, månadens ansikte i augusti, och vars bok Lucky Lada och jag var med bland Inga-Lena Örns talbokstips i juli från Höör. Bara ha roligt, som är hennes andra roman, finns också inläst, och båda som talböcker med text. Reporter var Gunilla Kracht.